Journalisten Linda Hjertén har i årtionden bevakat kriminalitet och skrivit om mäns våld mot kvinnor, och hon minns varenda fall. Hör henne också berätta om när hon själv blev den sista pusselbiten när dubbelmordet i Linköping 2004 skulle lösas. Linda Hjertén är P4 Extra-gästen. Jag heter Karin Frick. I flera årtionden så har hon bevakat kriminalitet och rättegångar, brottsoffer och gärningsmän. Snart debuterar hon som programledare i radio när hennes arbetsgivare Aftonbladet lanserar sin nya radiokanal. Välkommen till P4 Extra, Linda Hjertén.
Tack så jättemycket. Vad gammal jag lät där med decennier av. Ja, men det stämmer väl tyvärr.
Ja, men det betyder också att du har mycket erfarenhet.
Så säger vi.
Men du började också väldigt tidigt, så kan vi också se det.
Absolut.
Eller hur?
Det tycker
jag. Hur mår du?
Jag mår jättebra. Ja. Jag sitter här och kollar runt i er studio för att våran som håller på byggs, eller som jag tror är klar nu, är mycket, mycket mindre. Så att jag är lite avundsjuk.
Det är så. Mm. Är det pirrigt?
Det är faktiskt jättepirrigt. Mm. Det här är ju ett helt nytt format för mig. Alltså att vara med i radio har varit, men inte att sända. Att nu sitta vid spakar och att vara programledare, det känns jättekul och skitnervöst.
Men det är så det ska vara. Om det betyder något så ska det, då blir det ju nervöst. För snart så vi blir ju konkurrenter, får man ju säga, när du ska programleda Aftonbladets nya morgonsändningar, visserligen då, i radio tillsammans med Alexander Letic. Vad har du för känslor inför det? Det är ju som du säger, det skiljer sig lite mot det du har gjort tidigare.
Ja, det var inte helt självklart. När jag hörde om den här satsningen tyckte jag att det lät jättekul, men jag hade inte ens en tanke på att det kunde vara någonting för mig. Sen fick jag höra då att Alex var ett av namnen, och jag har ju väldigt respekt för Alex. Han är fruktansvärt rolig, men han är också ett jäkla proffs när det handlar om livesändningar och radio. Och att då få göra det här tillsammans med honom kände jag, ja men skönt, då finns det någon som vet vad han gör i det här teamet.
När det går åt skogen så kan man bara lämna över till Alex.
Exakt, ja men det är ändå han som kan det här. Och jag älskar ju den roll jag har idag som kriminalreporter, som främst då skriver om mäns våld mot kvinnor och brott i nära relation. Så att det känns också lite sorgligt och vemodigt att lämna det. Men det här är en sån himla spännande chans att få vara med när vi startar upp någonting nytt. Och att plötsligt få liksom engagera mig i väldigt många olika ämnen. Mm. Kanske allt från mäns våld mot kvinnor till Melodifestivalen till ska föräldrar få närvara när det är Lucia på förskolan. Det ska bli väldigt kul att bredda sig.
Mm. Häftigt. Jag vet att en av dina nära vänner, Hanna Hellqvist, hon är ju en känd radioprofil här i grannkanalen P3. Jag ska fråga vad du har lärt dig av henne. Jag sitter här med journalisten Linda Hjertén som är dagens P4 Extra-gäst och som nu ska debutera snart som programledare i radio tillsammans med Alex Letic. Känner ni varandra sen innan?
Alltså jag träffade honom första gången när han bara var 19-årsåldern, tror jag. Mm. När han kom till Stockholm med stora mediedrömmar. Och ja, sen dess har vi haft liksom sporadisk kontakt. Och jag har följt honom med stor beundran. Jag har liksom varit väldigt glad över hans framgångar. Så det ska bli jättekul att kanske få ha en framgång eller ett misslyckande tillsammans. Vi får se.
Men det är ju modigt att hoppa på något nytt. Så är det. Jag tror att det kommer gå alldeles strålande. Och Alex är fantastisk också. Men det är som sagt, det är ju en av dina vänner då, som jag nämnde förra låten. Hanna Hellqvist är ju en känd och uppskattad radioprofil här i grannkanalen P3. Alltså, jag undrade då, vad har du lärt dig av henne?
Alltså jättemycket. Vi flyttade till Stockholm samtidigt när vi var 21, tror jag. Bodde i en liten 19 kvadratslägenhet i Hagsätra, delade säng. Och jag var ju med när hon liksom fick sitt första jobb på P3. Och jag har ju liksom följt henne då genom de här åren såklart. Och det jag framför allt tar med mig från Hanna, tror jag, det är hennes sätt att ta alla människor på allvar, men inte sätta sig över människor eller försöka verka smartare än de hon intervjuar. För ibland finns det som är sjuka bland oss journalister, kan jag tycka, att vi, om vi är insatta i ett ämne, kanske vi gärna vill visa hur insatta vi är, även i våra frågor. Och där tycker jag att Hanna är väldigt bra på att ställa frågor som jag tror att lyssnarna faktiskt vill ha svaret på, som de faktiskt undrar men kanske själva inte skulle våga fråga för att de är rädda för att verka kanske dumma. Så det tänker jag verkligen sno från Hanna väldigt mycket, tror jag.
Mm. Och som du sa här under låten till mig, att inte prata när lampan är tänd i studion, om inte man har fått lov att prata när lampan är tänd.
Nej.
Berätta.
Nej, men jag var med i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer Garplind, och råkade nämna mina privata delar när jag trodde musiken var igång till mitt försvar.
Mm.
Men tydligen var den gröna lampan fortfarande löst. Och det hade jag inte lärt mig, men det är sånt som jag nu får lära mig inför att jag själv ska sända då.
Ja, man lär sig av sina misstag ibland. Men det var ju faktiskt ganska roligt. Jag har sett klippet och lyssnat på det också. Men nu är lampan tänd. Ingen musik är igång. Du får prata hur mycket du vill. Och jag tänkte vi skulle backa bandet lite. För i många år så har ju du rapporterat om mäns dödliga våld mot kvinnor. 2009 så startade Aftonbladet en granskning och sammanställde alla fall sedan 2000-talets början när en kvinna dödats av en manlig partner eller före detta partner. Och arbetet har ju fortsatt och idag så innehåller den databasen nästan 400 fall. Det har ju länge varit en del av den här granskningen. Hur har synligheten för den här typen av brott ökat skulle du säga sedan ni började?
Den har ökat väldigt mycket, inte bara tack vare Aftonbladets granskning såklart, men till viss del på grund av den tror jag. När mina föregångare Kristina Edblom och Kerstin Weigel satte igång det här. För jag har ju varit kriminalreporter i många år och när jag började så var det ofta så att vi fick tips om att det hade inträffat ett mord i en lägenhet, säger vi. Och när man ringde polisen så fick man ofta höra att ja, men det var bara en familjetragedi. Alltså en man som har slagit ihjäl sin hustru.
Mm.
Och då var det liksom ingenting riktigt som vi rapporterade verkligen inte om det på samma sätt som vi rapporterade om till exempel ett knivmord på stan. Det här var som att det var någonting som hände inom hemmets fyra väggar. Det var privat, det var inget som någon annan kunde... Inget som kanske någon kunde ha förhindrat. Men den här granskningen verkligen har visat är ju hur många varningstecken det finns i nästan alla av de här fallen. Så många, det kan handla om rena polisanmälningar, att kvinnan har polisanmält våld många, många gånger om, haft bilder på sina skador. Men det här har liksom inte lett till någonting tills då mannen sen väl tar hennes liv. Och det kan vara mer subtila varningssignaler som att grannar alltid har hört i 10 år hur det skriks inifrån den här lägenheten. Hur kvinnan ofta kommer med solglasögon för att hon har blåtiror. Men att vi som samhälle ändå inte agerar tillräckligt. Så att det den här granskningen verkligen har visat är just hur mycket det finns fortfarande än idag att göra för att förhindra att de här morden ens sker. Att de här kvinnorna inte hamnar i vår databas. Och så tycker jag också att en av de viktiga sakerna med databasen är att när jag började så var det väldigt mycket kvinna i 40-årsåldern i Mellansverige död, en notis.
Mm.
Nu i de fall där de anhöriga vill, vilket de oftast vill, så berättar vi att hon var inte bara en kvinna i 40-årsåldern, hon hette Jeanette. Hon bodde i Skara, hon hade 4 barn och 2 barnbarn på gång och hon älskade hästar. Och det kan låta banalt, men jag tror det är jätteviktigt att mänskliggöra offren i det här.
Det blir inte bara någon i statistiken liksom.
Nej.
Mm. Men med tanke på alla hundratals tragiska fall då, som du har fått bevittna i det här arbetet, jag vet inte hur man ska uttrycka sig riktigt, men är det lätt att man liksom blandar ihop fallen? Eller finns det fortfarande starka berättelser, starka fall som fortfarande sticker ut? Ja, alla fall är ju såklart unika, om du förstår mig rätt.
Nej, men ibland kan man slås av hur många likheter det finns mellan fallen. Bland annat de här varningstecknen jag pratade om. Och framförallt kanske om man tittar på gärningsmännen. Absolut att alkohol och psykisk ohälsa ofta har med saken att göra. Men man kan också ofta se att många av de här männen har en väldigt speciell personlighetstyp. Där de helt enkelt inte klarar av att bli lämnade. Att inte vara den viktigaste personen för de här kvinnorna. Men varje fall är, hur banalt det än må låta, väldigt unika. Jag minns nästan varje fall som jag har skrivit om och jag minns detaljer om de här kvinnorna. Och mycket beror det på de här anhörigas mod och ork att prata med oss.
Mm.
För de beskriver de här kvinnorna på ett sätt som verkligen gör dem levande för mig och min kollega Johanna Rapp och förhoppningsvis för våra läsare. Att man blandar inte ihop dem.
Mm.
Alla har sitt speciella signum, men man slås också av hur onödigt varje fall är.
Mm. Men med tanke på det du säger, att du minns varenda fall, och även om du är journalist så måste man väl ändå påverka som människa av att rapportera om det här. Alltså, hur går du tillväga för att göra det, att rapportera om alla de här händelserna?
Ja, men det är klart att man kan bli nedslagen ibland, och vissa av de här fallen, och jag skriver ju även om våld mot barn som ibland kan... Ja, men som faktiskt gör att jag ibland sitter hemma och gråter på kammaren. Liksom. Men det som gör att man orkar är ju framförallt de efterlevande och deras otroliga mod och deras... Att de visar en hur man faktiskt kan överleva någonting så här fruktansvärt och ändå gå vidare och minnas. Alltså, vissa av de här personerna, när man sitter och intervjuar dem, så blir det att man också sitter och skrattar hur sjukt det kan låta. Men då kanske de berättar om sin mamma och hur hon, hennes speciella skratt, och kanske visar något klipp på telefonen när mamman bryter ihop av skratt. Och så skrattar man tillsammans. Jag minns en idag ung kvinna som jag intervjuade. Hon var tonåring när hennes mamma dog eller mördades. Och hon har ju fått gå igenom tonåren, som är svår nog, med en mamma som är mördad. Mm. Men där träffade jag henne tillsammans med hennes pappa, som ju fick bli både mamma och pappa. Mappa kan man säga, liksom, efter att mamman mördades. Och då beskrev de en händelse när den här tjejen då fick sin första mens. Hon hade ingen mamma att fråga. Så pappa tog med henne till en matvarubutik, och de stod där bland alla menstruationsskydd och bara, vad ska man köpa? Så det slutade med att de tog en av varje, hela korgen full. Och sen när de berättade det här så, ja, men de skrattade så mycket. Och man, alltså, det finns så mycket ljus i allt det här också. För det finns ljus i hur kvinnorna har levt också. Det är inte bara mörker, det är inte bara deras mörka slut som är hela dem.
Mm. Och viktigt att lyfta fram naturligtvis, både för allmänheten men också när ni jobbar med så här tunga ämnen. Linda, vi pratade ju om att du minns varenda fall som du har rapporterat om där en kvinna har blivit mördad av någon manlig i sin närhet. Var tycker du gränsen går mellan att skriva objektivt kontra att också vara medmänniska, med tanke på att man, det är omöjligt att rapportera om det här utan att bli berörd?
Så är det ju, och jag tror att det är, alltså när jag gick journalistutbildning så var det ju väldigt mycket prat om att man ska vara helt neutral som reporter, man ska helst inte ens berätta vilket bilmärke man kör för att vara helt neutral. Sen märkte jag ganska snabbt att det där tror jag inte riktigt funkar eller är hållbart. För att om vi säger att jag intervjuar en pedofil, jag kommer liksom aldrig tycka att det är okej att begå övergrepp mot barn. Jag kan inte vara neutral och objektiv i det, men däremot så kan jag ju bemöta den här pedofilen då som jag intervjuar med den respekt jag kan uppbåda, och att även då rapportera om det här på ett sätt som lyfter fram båda sidorna och där han får komma till tals. Men att vara helt som ett blankt ark inför varje möte, att inte ha, jag menar, jag har levt i 46 år, jag har 2 barn och en man. Det är klart att jag under de här åren har samlat på mig massa fördomar och åsikter, och det går inte helt att bortse ifrån, tror inte jag.
Mm. Du har också fått ta emot mycket hot och hat själv.
Så är det ju, att särskilt när jag började som kriminalreporter så var jag ung. Och många av de som mejlar, och då får man komma ihåg att de som mejlar är ju oftast de som är arga och kanske lite fulla, märker man ju. De gillar kanske inte en ung kvinna som skriver, som jag ju var på den tiden. Och jag har fått mycket, mycket personangrepp genom åren som man har lärt sig att låta rinna av sig så mycket som möjligt. Men ibland är det klart att det går under huden, så är det.
Mm. Men så finns det en tidpunkt när mejlkorgens innehåll förändrades lite. Och det är det där specifika mordfallet då, där du själv blev personligen involverad. För 2004 så inträffade det ju det så kallade dubbelmordet i Linköping. En 56-årig kvinna och en 8-årig pojke mördades. Och de här morden förblev ju olösta under många år. Men sen 2020 så skulle det visa sig att du personligen var den sista pusselbiten i mordutredningen. Berätta, vad var det som hände?
Nej, men jag var på den tiden nyhetschef på Dagens Nyheter, på Stockholmsredaktionen. Och en reporter på Dagens Nyheter höll på med ett väldigt spännande jobb om dubbelmordet i Linköping. Där man då, en släktforskare då, bistod Linköpingspolisen. Och hon visste ju att jag har skrivit mycket om fallet och att jag är intresserad. Så vi pratade en del om det här. Och sen så visade det sig att den här släktforskaren behövde mer östgötsk DNA. Alltså folk som har bott, härstammat länge från Östergötland. Så vi var flera stycken som, ja, vi kan topsa oss. Mm. Och jag tänkte inte mer på det förrän de sen ringde och berättade att det hade blivit en träff. Och det var på mig, och det var en nära träff, var det jag fick höra. Och det var ju såklart en chock. Jag fick till slut tillstånd att ringa mina föräldrar, för att de hade mycket frågor om släkten som jag inte hade koll på. Jag har liksom inte så bra koll på min släkt. Och sen visade sig vara ett kusinbarn till mig som var dubbelmördaren i Linköping.
Hur var det liksom, när man har bevakat någonting så länge?
Det var surrealistiskt, det var det ju såklart. Alltså, en del av mig, alltså den delen som ändå har varit journalist nu i 25 år eller något sånt. Det är klart att den delen av mig väcktes ju till liv. Att en del av mig ville ju skriva om det här, rapportera om det. Men så märkte jag ju också att i min släkt var ju det här en fruktansvärd chock och sorg. Mm. Och skam att det här att det kunde vara en av oss. Så att jag skrev inte om det här själv förrän då den här Netflix-serien kom och jag blev uppringd av en annan reporter som hade hört då att det var jag som var DNA-pusselbiten, och då kände jag att ska någon skriva om det så ska jag kanske skriva om det själv, vilket jag då gjorde när jag bad mina närmsta familjemedlemmar om tillåtelse att göra det. Mm. För jag kände också att jag har ju mött många i mitt yrke, och jag har även mött människor som är anhöriga till de som är gärningsmännen. Och de känner ofta en enorm skam och skuld att min son kunde göra det här, att min son är liksom kapabel till det här. Men jag tycker inte att det är deras skam och skuld att bära. Det är gärningsmannens och gärningsmannens enkomst i de flesta fall. Mm. Så att det kändes också viktigt av det skälet att visa att man inte skäms.
Mm. Och då ändrades också innehållet i mailboxen när du valde att gå ut och berätta om det här.
Ja, jag satt ändå förberedd på att nu kommer det rassla till och det kommer inte vara trevligt. Men jag fick faktiskt bara fina mejl efter den där artikeln, och från väldigt många människor då som själva har en anhörig som har begått ett fruktansvärt brott. Som kände att ja, jag kanske också ska våga prata om det här nu.
Mm.
Du har nog rätt, det är inte vår skuld.
Men också fint att kunna vara med och ta ett sånt här mål i hamn helt enkelt.
Ja, men det är klart att det är. Sen är det här första gången, förutom i krönika, som jag har skrivit om mig själv, och jag hoppas slippa göra det igen. Men det här kändes ändå som en sån himla märklig historia och stort och omtalat fall att jag inte kunde låta bli.
Du kanske inte kommer skriva så mycket om dig själv, men du kommer höra dig själv mycket. Det är ungefär 2 veckor kvar till det är radioprogramledardebut för dig tillsammans med Alex Lettich. Alltså. Aftonbladets krimreporter och blivande radiostjärna, tänker jag att jag säger då.
Ja, det låter jättebra. Säg så.
Linda Hjertén, tack för att du kom till P4 Extra idag, och lycka till nu framöver. Så hörs vi i eten helt enkelt.
Det gör vi, tack.
Tack.